Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv på redaktionen i Stockholm och mig, Per Bjurman, i ett regnigt och blåsigt New York.
Ja.
Vi ska spela in vårt 346 avsnitt av NHL-podcasten. Och hur står det till, Mr. Ekeliv?
Ja, nej, men det står väl rätt så bra till ändå, skulle jag vilja säga. Även om jag, som sagt, vilket jag var inne på i förra podden, har blivit så kallad daglallare och jobbar vanliga kontorstider då och får kämpa lite för att se matcherna på nätterna. Det har ja, gått två
men
veckor.
Men i natt var du väl snarast, vi spelade in det här på tisdag, i natt var du väl snarast glad av att du inte behövde se ditt Tampa.
Nej, jag vaskade faktiskt nattens match mot Buffalo och det blev 1-5. Och jag har ju sagt tidigare i podden många gånger att mitt mående styrs lite grann av hur det går för Tampa. Och då kan ni förstå att det är väl inte 5 plus just nu. Men... ja, jag har fortfarande två stycken Stanley Cup som jag lever lite grann på, vet du, så att jag,
ja, men det är lite förnedrande för Stryker mot Buffalo.
Ja, det kan man väl definitivt säga. Jag tror vi kommer in på båda de lagen i det här avsnittet faktiskt, så att vi ska inte analysera det för mycket än, men absolut, så är det.
Men det är bra att du fortsätter vad vi kallar i bloggen, vad vi kallar trallgökar. De som aldrig är uppe på nätterna och följer med i kommentatorspåret, de har officiellt blivit utnämnda till trallgökar.
Ja,
så du är en trallgök?
Jag har ju varit noga med poängen att jag inte varit en sån tidigare, eftersom att jag inte ska ramla ner i det träsket, så att säga. Men nu ramlar jag ju längre och längre ner, vet du, alltså ju längre säsongen har gått hittills. Det är ju
långt,
det är ju
ner i trallgöksträsket.
Ja, precis, där hittar man ju någonting i klipp, tyvärr.
Ja, som sagt, här är det lite en lite ruggig tisdag i New York. Vi har fått årets första så kallade nor'easter är här. Det är en sån storm som kommer från Atlanten och glider in över nordost i USA. Det är inte snö då, men det är regn och blåst. Just nu är det ganska lugnt, tycker det ser ut som. Jag fick en känsla av att det är vargen kommer läge igen, att de drar på för mycket. Så att man... Men det är i alla fall så att en sitta inne idag. Det finns ingen anledning att gå ut alls.
Nej, jag förstår. Men när vi pratade lite här på förhand så förstod jag det som att det kanske är vad Bjurman behöver här efter en intensiv NHL-start här de första veckorna.
Ja, det har varit rätt mycket. Men det är okej med mig. Det går rätt fort ändå. Alltså, vi har hållit på i... Ja, det här är tredje veckan vi är inne på. Och det känns ju redan som att vi är väldigt på väg in i lunken redan. Nyhetens behag från första omgångarna har ju lagt sig lite grann.
Ja, möjligen, precis. Nu har det ändå kommit så pass långt att man liksom har vant sig igen vid att det är NHL varje natt. Liksom. Och det är ju för sig inte dumt, men det är ju inte lika exalterat, brutalt sådär som... Alltså det är nästan som när slutspelet drar igång, även när grundserien drar igång, att det är så här frustande hästar och allt det där som du brukar säga.
Jo, men det är, samtidigt är det ju något vackert med det här eviga serenaden som aldrig tar slut.
Ja, jag gillar grundserien alltså.
Ja, man ska inte kunna. Det blir en liksom en, det blir soundtracket av ens vardag. Det är ständigt NHL.
Ja, precis. Och jag kommer säga samma sak även i januari liksom.
Ja, det kommer perioder när jag blir lite less och trött och sitta igenom sega februarimatcher i The Rock mellan Devils och Blue Jackets är inte liksom, står inte högt på agendan just då.
Jag har sett blogginlägg därifrån som inte varit 17 000 tecken långa utan som varit ungefär 18 tecken långa där det står typ kill me now, ja precis, punkt.
Ja. Shoot att, me now.
Ja, så att jag vet ju att du kan hamna där ibland.
Ja, så blir det. Men du blir road av vad som helst. Om du så ser en bottenmatch så hittar du något att titta på.
Ja, faktiskt. Jag har aldrig varit i kill me now-läge när det kommer till NHL på något sätt. Jag är väldigt långt därifrån faktiskt. Ja,
vad härligt. Men du, i detta 346 avsnittet så tänkte vi ta en liten titt på positiva och negativa överraskningar so far. Men om man ska komma ihåg då att det är nu det är verkligt lurigt med att dra för långa slutsatser, just när det känns som att ja, nu fasas vi in i lunken och nu ser vi tydliga tendenser. Men det gör vi väl egentligen inte. Alltså, det som händer nu säger inte nödvändigtvis så jättemycket om sen. Det är som vi brukar säga framåt Thanksgiving, om en månad säger jag. Då har liksom tabellen satt sig och det blir, då vet vi mer om hur det verkligen ligger till. Men ändå, ja. Men det går inte att låta bli och dras med och att spekulera i saker till. Det ska vi göra nu.
Ja, det ska vi verkligen göra och vi kommer göra det lite förbehållslöst höll jag på att säga. Men vi ska också analysera lite grann om det här faktiskt, om vi tror att det här kommer att hålla i sig respektive trend eller om vi tror att det bara är en början på säsongen fluk. För om vi tar till exempel, vi kanske kommer komma in på Toronto. Om man skulle liksom portionera ut en liten bit i februari där de går 2-4-1 i record då, så kanske man inte skulle dra lika stora slutsatser av det jämfört med nu. Liksom. Nu har man ju inte så mycket annat att falla tillbaka på när säsongen precis har börjat.
Nej. Ja, men vi ska ta 5 positiva respektive 5 negativa överraskningar vardera.
Mm.
Och vi börjar på Ekeliv-fronten med en positiv överraskning som har livat upp i Traljöks tillvaro.
Just det, precis. Ja, och vi kan säga det också att vi har ju faktiskt inte kontrollerat varandras listor här innan, så det kan ju vara så att vi har samma, men det gör ju inte så mycket, då får vi ju bara diskutera det ännu mer.
Ja.
Men okej, okay, men ska jag börja med någonting som jag kan tänka mig att du har på din lista också i positiv riktning, så i allmänhet ser jag svenska rookies och kanske i synnerhet då Lucas Raymond.
Ja, jo, det finns såklart på min lista också. Det har varit en strålande vecka för våra svenska rookies, och just Lucas Raymond då kulminerade ju hela det med ett hattrick och en assist, alltså 4 poäng när Detroit sopade till, vilka var de sopade till?
Ja, det var ju ett lag som vi kommer komma in på negativa överraskningar, kan jag definitivt säga. Chicago. Ja,
ja, alltså det finns bara 2 rookies i Detroit Red Wings historia som har gjort 4 poäng i en och samma match. Mm. Och den ena var Gordie Howe och den andra var Steve Yzerman.
Ja, det...
Så det är rätt hyggligt sällskap Lukas tar sig in i här. Men även Jonathan Davén har ju varit väldigt lyckad med San Jose. William Eklund har också varit, även om de tyckte att han det var lite hårt för honom som 19-åring att spela så mycket när han var med sin rookie-campen, så han fick vila en match och det tog många tydligen som inteckning för att han är på väg hem, men så det verkar inte vara självskrivet. Han är med nu i natt igen. Och han har ju varit väldigt nyttig för San Jose.
Ja, precis. Och som sagt, framskjuten roll i de matcherna han spelat har ju varit in till Thomas Hertel i andra kedjan. Liksom.
Ja.
Och Dahlén fortsatte i första kedjan. Nej, de har ju verkligen... Alltså San Jose fortsätter gå bra. Visserligen torsk då mot Boston.
Ja, men det var väntat. Det var en tidig match och... Någon gång, man kan inte vinna allt.
Nej, precis. Sen, visserligen när jag lyfter på motorhuven där och kollar på mina underliggande siffror, vilket du tycker att jag kanske gör lite väl hög utsträckning ofta, så är väl kanske deras start inte riktigt lika imponerande. De har varit ganska tillbaka tryckta sett till de siffrorna. Om man ser till exempel skottförsök för och emot hittills, så är det inget annat lag som har större negativ målskillnad där. Motståndarna har skjutit 50 fler skott än vad San Jose har gjort i deras matcher. Däremot har de en väldigt hög effektivitet, gjort mål på nästan 13% av sina skott. Och normalt sett över en säsong så brukar man ligga på 7-8%. Så att
nog... Men är inte det ganska typiskt San Jose? Deras backstjärnor är inte i första hand kända för sina defensiva färdigheter.
Nej, men när Erik Karlsson var i sin prime hade han helt extrema underliggande siffror när det kom till att driva spelet offensivt och ha betydligt fler chanser framåt än bakåt. När han är på isen, och nu har det varit lite tvärtom. Men Erik Karlsson har ju däremot gjort en stark start. Han har ju varit starkt bidragen till att det trots allt har blivit mycket poäng för San Jose här i början.
Ja. Men om vi går tillbaka till Lucas Raymond då.
Ja, så det var det vi pratade om. Ja.
Det är en positiv överraskning på väldigt många sätt och vis. För den allmänna förväntningen var att det skulle ta lite längre tid för honom att liksom slå igenom, eller hur? Han var inte dominant i SHL i fjol.
Precis, han var ju till och med stundtals nästan osidosatt i Frölunda och han gjorde en okej säsong, men förväntningarna var ju enorma. Han tog ju inte SHL med storm på något sätt förra säsongen.
Nej, men nu gör han det. Och jag såg att Kronwall hade sagt någonstans i Henrik Lehmans blogg, tror jag det var, Raka puckar, vad heter. Att han var mindre förvånad för att han har bilden av att liten rink passade den unge man bättre än stor rink.
Ja, det är möjligt. Det är ju en extremt tempostark spelare liksom.
Ja, och då är det ju tempot, och så är det liksom bra på när det är trångt och små ytor.
Ja, exakt.
Och det har ju sett ut som. Han har ju huggit som en kobra liksom, när han har fått chanserna i tajta lägen.
Ja, precis. Och vilket väl Jeff Blashill varit inne på mycket när han har hyllat, när han fått frågor om Raymond har hyllat honom här under säsongsupptakten, så han liksom alltid börjat med att säga he's a complete player, he's a good defensive player too, bla bla bla. Han har liksom börjat där för att han är liksom väldigt intensiv, och han gör jobbet i båda ändar av isen. Inte bara en offensivt språkande spelare, utan han är lite så här Detroit-skolad på något sätt. Det är så som de vill ha sina spelare, att men tvåvägs forwards helt enkelt.
Ja, det är en väldigt lyckad kedja överhuvudtaget han spelar i med Dylan Larkin och Tyler Bertuzzi. Ja. De har ju varit heta. Och det underlättar ju såklart. Man får spela i en riktigt fin omgivning och få mycket istid.
Precis, han går ju från liksom halvroll, höll jag på att säga, i Frölunda, om man kan säga så, till första kedjan i ett NHL-lag med två stekheta spelare, som du säger. Men han har förtjänat den positionen också. Jag menar, Lucas Raymond var den som gjorde mest poäng i hela Detroit på försäsongen. Han har fortsatt i samma anda här, och både Larkin och Bertuzzi säger ju att de har lyft sitt spel delvis tack vare de unga spelarna i allra högsta grad, då Raymond för liksom den energin. Alltså Bertuzzi sa att han är bra på isen och så vidare, men även i omklädningsrummet, bara hans aura ger energi. Alltså det sprudlar av framåtanda och spelglädje liksom när man rör sig i närheten av Lucas Raymond.
Ja. Ja, man ser ju att det kommer att bli bra i Detroit om några år, alltså riktigt bra. Det blir bättre redan i år, som vi sa förra säsongen, men tyske backen har ju sett väldigt fin ut också.
Precis, Moritz Seide har gjort en 5 poäng på 6 matcher hittills, så spelar ju i flera matcher är han som har fått mest istid av alla Detroit-spelare, så han är redan nu kanske deras bästa back, kan man nästan säga, och det är ju väldigt lovande med tanke på hans ålder.
Ja, och väldigt många svenskar på väg också, stora talanger.
Precis.
Ja. Så att, det kommer att bli som om 5 år är det som förr. Man ligger på rull upp till Detroit.
Ja, det kanske. Nu snackar om att dra slutsatser här efter en vecka här igen. Men absolut, det är goda indikationer. Det tycker jag man kan säga. Ja. Och apropå den där kedjan då, så de har varit inne på 6 mål framåt och 5-5 hittills. Larkin, Raymond och Bertuzzi 0 bakåt hittills.
Ja.
Det är imponerande. Och Raymond, alltså som sagt, imponerande. Leder ju rookie-ligan totalt sett, inte bara bland svenskar. Och ja, nu drar vi slutsats tidigt igen här, men än så länge är jag faktiskt Calder-ledare. För att andra liksom rookies som vi har pratat mycket mer om, typ en Cole Caulfield och en Trevor Zegras, har varit de stora favoriterna på förhand. Men inga av dem har ju haft en speciellt bra start hittills, utan det är ju det är några svenska snarare som har stuckit iväg poängmässigt.
Ja, så får vi se om det håller i sig då. Säsongen är väldigt lång och spelar mer än de här unga killarna någonsin har varit i närheten av. Och det blir ju väldigt tung trall i december, januari, februari. Ja. Så det är inte givet. Å andra sidan kan det hända. En sån som Victor Olofsson, han slog igenom, han bara fortsatte ju.
Ja, det är sant. Precis. Att det finns ju undantag, men absolut är det snarare regel än undantag att eller vad sa jag nu egentligen, det blev något konstigt ordspråk här. Men att det går lite trögt till slut, att det är lite nyhetens behag, inte bara för Per Bjurman i början av säsongen, utan även för många rookies och sådär, att de verkligen kliver fram i början, och sen så blir de här back-to-backs och roadtrips och så vidare som de inte varit med om tidigare. 82 matcher ska de traggla sig igenom.
Ja. Vad sa jag nu? Det finns inte många som använder uttrycket lika mycket som Jonathan Ekin.
Nej,
vad sa jag nu?
Ja, det kan jag i alla fall. Där är jag stark. Det sätter jag.
Ja. Några andra, det var ju mycket hås kring Nils Lundqvist också här i New York. Han har inte exploderat på samma sätt. Han spelar ju, men det är ju klassiskt att det är tuffare att vara ung back.
Ja.
Alltså det är så mycket att lära sig om, framförallt positionering och hur man måste vara absolut klarvaken varje sekund. Misstag är ju, jag såg John Cooper sa det efter den där Buffalo-matchen med Tampa, att varje gång man begår ett misstag i den här ligan, och framförallt om man slår fel passningar, så leker man verkligen med elden. Alltså man blir straffad direkt. Alltså.
Ja, ja, verkligen. Och just på grund av det som du säger där, så tror jag att i motsats till Raymond, kanske Nils Lundqvist, han spelar typ missgynnas lite grann av den lilla isen. Att liksom, ja, han är van vid mer tid med pucken. Att det inte är, hugger två spelare på honom direkt i sarghörnet, utan att han hinner kanske vända upp och så vidare. Har någon halv sekund.
Inte bara han, utan det är så för alla europeiska backar, ja, eller de flesta, så är det är en svårare omställning.
Precis, och där finns det ju mängder på exempel på både svenska backar och backar allmänhet som har haft det ganska kämpigt första tiden i NHL för att sen exploderat. Viktor Hedman är väl det allra största exemplet.
Jag vet inte om jag skulle vilja påstå att Nils har det kämpigt, men han har inte liksom gjort bra succé.
Nej, precis. Och sen så, han kommer,
men det var ju inte att vänta själv.
Nej, så kommer han från en roll i Luleå dessutom med offensiva minuter och liksom PP, första PP-back och så vidare. Nu ska han konkurrera med Adam Fox om den positionen, och då är det klart att han faller bakom det.
Ja, han är ju tredje back på. Ja. Ja. Och Jakob Pettersson har inte direkt, det har inte fortsatt ösa in mål, men han fortsätter spela och där finns det väldigt mycket potential också.
Ja, precis. Så det är en Oskar Sten som fick chansen i Boston här, och Victor Söderström blir i Arizona, så att det är lite rookies här och var.
Oskar Sten tyckte jag såg riktigt pigg ut när jag såg dem. Ja, det var ju mot San Jose. Han hade en assist, men han var väldigt framfusig även i övrigt.
Ja, jag håller med dig där. Jag som ofta kollar på underliggande siffror såg att han hade en väldigt, väldigt fina siffror för Boston. Det var bara en match, men just i den matchen i alla fall så tryckte Boston på enormt mycket när han var inne på isen.
Ja, men det är väldigt positivt. Det var länge sedan vi hade en sån klass, en hel sån bunt svenska rookies här som startade så starkt. Jag vet inte när det skulle vara. Och just Lucas Raymonds succé, det är ju... Ja, vi har ju Fabian Brunström då, som gjorde hattrick i sin första match med Dallas, men det var inte riktigt jämförbart. Senare under säsongen, och han var ju liksom en...
En late bloomer i Sverige.
Ja, som det var huggsexa om, och sen blev det inte så bra.
Nej, det får man väl säga. Men Raymond, det är kul. Vi behöver ju fler svenska liksom forwards. Vi har haft en enorm backvåg och delvis lite målvaktsvåg här på slutet också. Men en riktig så här, bortsett från Elias Pettersson och William Nylander och några till, så har vi kanske saknat den där riktiga stjärnglansen bland forwards prospects. Men Raymond känns ju... Ja. Som att han är en ny sån typ av spelare.
Ja, det är klart. Elias start var ju också väldigt exalterande. Det har du rätt i. Men ja, jag tror att jag kommer in på honom lite senare.
Alltså, okej.
Ja, nu går vi till den negativa överraskningen då.
Ja.
Och du har redan nämnt att jag kommer att ta upp dem. Och det går inte att undvika i ett sånt här segment. Det fina ordet segment.
Ja, där kom det. Efter 20 minuter ungefär. Ja.
Och det är Chicago Blackhawks då, som befinner sig i kris. Det är starkt att ta till ett sånt ord efter 6 omgångar. Men det går inte att undvika. För att Chicago Blackhawks har satsat aggressivt. Har uttalat att de ska ett slutspel i år. Och så går det käpprätt ut skogen. Mycket, mycket sämre än i fjol. De har 6 raka förluster. Och det skakar ordentligt på Madison Street. Där utanför downtown Chicago.
Ja.
Nu, medan vi spelar in nu så ska det bli presskonferens. Vi får se om vi får några uppgifter under inspelningen här. Det är angående den här rättsskandalen som nu har varit utredning på. Det, vad vi har hört på förhand är att det ska bli organizational changes.
Ja, precis. Så att, en sån som Stan Bowman, vi vet inte om han är,
nej,
om han är kvar innan den här podden är färdig inspelad. Kanske anledning att återkomma till Chicago, men det vi vet nu i alla fall, ja, som du säger, 6 raka torsk. Ibland har de haft någorlunda bra PP, men om vi ser till 5-5 då, så har de en målskillnad på 6-25 hittills.
Ja, och ja, jag har ju sett några matcher med dem och spelet i egen zon defensivt har varit fullständigt horribelt faktiskt emellanåt. Ja. Det är helt... Man blir helt häpen av att se hur ingen som helst, de verkar inte ha någon som helst struktur eller idé om hur de ska göra. Det är bara panik hela tiden.
Ja.
Ja, och jag, det kommer ju tillbaka till ett ämne vi har verkligen redan grottat ner oss i ordentligt. Det är Jeremy Colliton, coachen. Det är ju hans och hans medarbetares ansvar att sätta en struktur där.
Ja, precis. För det är
och
verkligen...
den lyser med sin frånvaro, så vitt jag kan se i alla fall.
År efter år med Colliton vid rodet, så är det ju faktiskt så. Och på ett sätt har jag liksom, vill jag ju blama lite att de kanske inte riktigt har jättebra defensiva backar eller liksom spelskickliga backar heller. Och Seth Jones är en stor värvning och visserligen borde kunna lyfta lite grann, men vi har varit inne på också att hans liksom spel senaste åren i Columbus, framförallt sista här i våras, var inte speciellt bra, så att han skulle komma in och ensam kunna vända på alltihopa där, det är väl för stora förhoppningar helt enkelt. Men nej, som du säger, bara kolla på till exempel New York Islanders när Barry Trotz kom in där. De var ju det lag som släppte in mest mål i hela NHL. Och med exakt samma backuppsättning året efter, fast med Barry Trotz i båset, så blev de det lag som släppte in minst antal mål. Så ja, det är klart att en coach har en enorm påverkan på den defensiva strukturen. Och nu har det sett likadant ut med Colliton i båset under 3-4 år här. Så att visst måste man snegla på honom och undra liksom, hur jobbar han egentligen med defensiven och är han kapabel att kunna styra upp det?
Precis. Det är ju väldigt tungt för en sån som Marc-André Fleury, som kommer från regerande Vessina och det bara regnar i mål på honom.
Ja, precis. Det är inte bara liksom, han är inte chanslös på alla skott heller, utan nu han har fått en extremt tung start här i Chicago. Vi har 83% tror jag hittills.
Ja, jag tycker det syns att han har tappat självförtroende liksom, att han inte är väldigt frustrerad. Det är inte så vanligt att se han, så fort han släppt in mål åker han alltid ut i sarghörnet. Det är en klassisk Fleury.
Ja.
Han gör en lov men då brukar han bara göra, nu åker han och slår i sargen och svär och grimaserar, ser man.
Ja, just det. En så kallad Johan Holmqvist-lov brukar jag kalla det. För det kommer jag ihåg att jag noterade redan tidigt 2000-talet. Honken, vad gör du ute i hörnet varenda gång du släpper in ett mål?
Ja. Men det har ju också satt sig i självförtroende på vissa forwards. Patrick Kane, han har ju sett ut som att han lirar lite, men det har ju bara ganska beskedlig utdelning, vet jag, som tog honom som första val i fantasy. Och är väldigt upprörd över att jag gjorde det.
Ja, jag trodde ju mycket på ändå Chicagos offensiv trots allt. Men det konstiga är ju att offensiven har ju varit lika dålig som defensiven. De har gjort otroligt lite mål här inledningsvis. Jo, precis som de har släppt in väldigt mycket. Men offensiven har ju, ser man till underliggande siffror, så är faktiskt Chicago, defensiven är marginellt bättre än förra året faktiskt. Och det säger inte mycket, för att den var väldigt dålig i fjol också. Men offensivt så är de det lag som har lägst expected goals i hela NHL. Och trots den liksom enorma arsenalen får man trots allt säga att de har offensivt ju.
Ja, vilken mess. Och så problem utanför isen då. Det kan haverera helt där. Oj.
Ja. Och i ett större perspektiv, alltså jag tror vi kanske kommer in på om det blir några nej, nu blir det konstigt. Nu ska jag försöka. Organizational changes. Nej, det där nu. Oj.
Det är okej. Det är ett svårt ord att säga.
Ja, det var svårt.
Ja. Organizational changes.
Just det, precis, så kanske vi får komma in på det.
Organisatoriska förändringar.
Så kan man ju för sig säga också, så blir det lite lättare och mer förståeligt för alla som lyssnar på podden. Men, alltså, det är till och med så, det var väl inne på lite grann förra veckan att det inte varit samma publiktillströmning här nu, trots att restriktionerna har släppt på i princip alla håll i USA. Men även Chicago då, deras svit på över 500 matcher utsålt i United Center har brutits nu, och det har varit stort missnöje där. Och dessutom har ägaren Wirtz-familjen där haft lite, verkar som att de är en av dem som påverkats väldigt negativt av pandemin, och att det är lite kämpigt med pengarna där. Och det har nämnts som en anledning till att det skulle vara egentligen, att de har varit lite motvilliga till att sparka typ Bowman och Colliton rent ekonomiskt och ta in någon dyr ersättare. Men överlag så är det ju faktiskt så att, alltså om man ska ta ett stort perspektiv liksom, att många klubbar har tappat i publik, så är det faktiskt så att Chicago är ju en av de fem bärande klubbarna i NHL. Det är fem klubbar som är värda $1 miljard, och det är Chicago, det är Rangers, det är Toronto, det är Boston och det är Montreal. Och börjar de här klubbarna vackla lite ekonomiskt, så det är alls bra för NHL och för lönetaket och allt liksom, ja, hela NHLs mående egentligen, för att de här fem klubbarna av 32 står för över en fjärdedel av hela ligans intäkter. Och ja, ungefär 50% av ligans intäkter, så mycket faktiskt, är publikintäkter. Så att det är viktigt att Chicago för hela ligans skull egentligen inte tappar för mycket publik. För det är en sån enorm marknad. De kan ta enorma summor för biljetterna när det är hög efterfrågan. Och nu verkar det vara så där igen i Chicago som det var för 15-20 år sedan.
Mm. Ja, men det är förståeligt. Varför ska man bränna mycket pengar på att gå och se skit för?
Ja, det förstår man. Ja.
Ja, nej. Vi får se. Än har det inte dykt upp en uppgift, men vi återkommer om det gör det. Så vi får veta vad som sägs där. Ja. Men du, Jonte, då tar du en negativ nyhet, eller överraskning då?
Ja, men då tar jag ett annat lag som det har snackats mycket om första veckorna som inte har haft en bra start heller, där förväntningarna också är enorma av naturliga skäl med tanke på hur mycket de spenderar på sin trupp. Och det är ju Toronto Maple Leafs.
Ja, de har jag också på den här listan. Vi är många krockar här.
Ja, men det kanske är förståeligt. Men jag väljer att framförallt fokusera då på två storstjärnor. Jag väljer faktiskt framförallt Mitch Marner faktiskt som en jättestor besvikelse.
Ja. Ja, nej, det har ju varit riktigt illa, särskilt nu på slutet. Alltså, de åkte på 7-1 borta mot Pittsburgh och så var det helt givet att Carolina skulle vinna i natt med Fredrik Andersson i kassen.
Ja, i kassen mot sitt gamla klubb.
Ja, det var dejligt för honom.
Ja, det var det verkligen. Ja. Ja. Nej, men...
Och det är redan det skälls i Toronto eller i Maple Leaf Nation om att det här håller inte med de fyra stora liksom. Att de får så mycket. Vi måste bygga ett nytt lag.
Ja, precis. Och just Marner känns...
Ja, men ta Marner då.
Ja, precis. För förut har det känts som att William Nylander har varit fansens stora hackkyckling när det gått dåligt. Men nu har det nästan vänt till att det är Mitch Marner. För William Nylander har ju inte gjort en någorlunda okej säsongstart jämfört med många andra i Toronto. Men Mitch Marner står alltså på en assist, noll mål. Hittills efter 7 matcher.
Ja, och det här är ju en trend som sitter i sin slutspelet då, för han gjorde inga poäng då heller.
Nej, han var ju iskall i slutspelet. Han har faktiskt inte gjort ett mål i slutspel sedan 2019. Nej. 5 mål på 32 slutspelsmatcher i karriären. Och precis, det känns som att hela Toronto fortfarande är kvar i det här handlingsförlamade mentala härdsmältan som de råkar ut för när Montreal börjar gå ikapp dem i slutspelet förra året. Det är lite samma Toronto vi ser nu. Liksom, när de mötte Pittsburgh i den där 7-1-krossen så var det liksom, de var varandras motsatser. Det är ett Pittsburgh som verkligen alla spelare klev fram. Det var en kollektiv.
Ja, pratar inte så mycket om dem nu. Vi återkommer till dem.
Nej, precis. Fläckfri insats liksom, medan Toronto spretade åt alla håll. Och en sån som Marner liksom, snackar om att självförtroendet som bortblåst. Alltså, för att när han är som bäst, jag menar, han slutade trots allt 4 i hela NHLs poängliga förra säsongen. Det var bara McDavid, Drysdale och Marchand som var före. Men när han är som bäst, då ser allting så otroligt smooth ut. Liksom. Hur man bara glider fram på isen och alla svåra saker ser otroligt enkla ut. Men nu ser de enklaste saker omöjliga ut nästan för Marner. Han kan knappt slå en passning ibland ostörd på 3 meter till en medspelare i egen zon. Liksom. Han verkligen osar av liksom, att det kryper
in. Jag tror att det är det stora problemet. Han har liksom tappat tron på sig själv.
Ja, en av egentligen är en nästan... Åtminstone en topp 15-spelare är väl normalt sett. Liksom.
Ja. Matthews var ju skadad i början, men har ju inte kommit in och exploderat han heller direkt.
Nej, precis. Han gjorde sitt första mål här i Carolina-matchen, var det väl.
Ja. Han hade min glädje av.
Nej, precis. Och jag som pratade inför säsongen att det skulle bli otroligt spännande att följa honom. Visserligen hade han den här handledsoperationen inför säsongen, då, men i våras, under den förkortade grundserien då, så hade han alltså ett snitt som hade motsvarat 65 mål en normal 82 matcher säsong. Så att mena, han måste verkligen växla upp enormt många hack om man ska komma upp i de siffrorna. Och om Toronto ska lyfta, för att när deras toppkvartett icke levererar på det här viset, då är det väldigt tunt.
Kan det vara så att de saknar den som jag undervärderar då i så fall, Zach Hyman?
Ja, det är ju Edmonton-fansen i alla fall är väldigt noga med att poängtera. Ja. Då, han har blivit ny fansfavorit där, Zach Hyman.
Ja, han kanske är, ja, du sa ju det, betraktar honom som en av de allra bästa i den där rollen utefter sargerna och så.
Ja. Ja, jag kan ju säga då att jag kanske kommer in mer på honom senare.
Ja. Ja.
Nu har man nästan avslöjat att de här listorna är i förväg, men så blir det.
Jag har ju väldigt, en väldigt engagerad, passionerad grupp Leafs-fans i kommentatorspåret i bloggen.
Mm.
Och de är redan enormt frustrerade, kan jag säga.
Ja.
Ja. Våra vänner Chal, Idsint och Toki heter de framförallt.
Ja, de är tokiga.
Ja, de är tokiga. Och jag har sagt att det här hör man några gånger per säsong. Nu ska jag sluta titta, jag ska inte offra några fler nätter på det här. Sen kommer de i alla fall. Men det är jobbigt för dem. Och du kan ju tänka dig hur det var under Montreal-serien.
Ja. Ja, de har liksom tillåtelse egentligen att vara trallgöka, men de kämpar på.
Ja, nu kommer den första om Chicago här, och det är inte så dramatiskt. Det är Frank Cervelli som skriver att Blackhawks senior VP of hockey ops Al McIsaac will be departing the organization of the investigation findings. Det låter som att de tar någon högst perifer person i ledningen
och kastar under bussen.
Ja, senior VP av
det var stökigt, oklart.
Men
i Toronto, alltså Kyle Dubas har ju varit extremt tydlig med att han står och faller med det här lagbygget och med Keefe som tränare i princip. Så att ska liksom fortsätta så här för Toronto, ja, då måste ju liksom, det är ju en stor del av bygget egentligen som måste, alltså av managerbygget som måste bort. För jag menar, Dubas har ju inte mycket trovärdighet kvar. Det är ju Dubas regim egentligen som i så fall ska bort nästan. För man kan ju inte bara sparka Keefe igen när han har förlängt med honom för ett par veckor sedan.
Nej, det är vad folk säger. Fire Dubas.
I så fall.
Ja. Men det är ju otroligt sällan man byter general manager mitt under säsongen. Det ger ju ingenting.
Nej, det senaste jag kommer ihåg att det hände var väl Hextall. När han lämnade Philadelphia där i.
Ja, men det var ju mer personella problem runt organisationen.
Ja, det kanske var.
Och sen kan man väl säga att Rutherford, det vet man inte riktigt varför han slutade.
Nej, just det. Precis. Det var ju så sent som i våras. Ja.
Ja. Men apropå Pittsburgh då. Ja, förlåt. Du har något mer här. Ja,
nej, egentligen inte. Men som sagt. Ja, det kom där första. Ja. Men det är som sagt, det har gått väldigt kort av säsongen. Vi har ju sett, visserligen brukar vi säga så här, det här blir motsägelsefullt på grejer jag kommer in på nu. Men att dels är det jobbigt att få en riktigt tung, det är nästan värre att få en tung start än att få en...
Men det är mer negativt att få en tung start än vad det är positivt att få en bra start.
Ja, precis, för det kan vara svårt att gräva sig upp ur hålet man har grävt.
Det är lätt att falla.
Ja, precis. Men samtidigt har vi ju liksom, är det ju ganska ofta som... Alltså att det kan vara bra att stöta på adversity tidigt också. Om man lyckas lösa det.
Ja, det är så de intar sig i alla fall. De som hamnar snett.
Men sådana exempel finns det många också. Mm.
Ja, Jonte.
Då tar du en positiv eller?
Ja, det gör jag. Och då sa jag Pittsburgh Penguins. Och som du nämnde där i förbegående. Och jag får helt enkelt göra en pudel vad gäller dem. Jag har ju sagt att de ska missa slutspel och det kan ju i och för sig fortfarande hända väldigt mycket, som sagt. Positiva starter är inte nödvändigtvis ett tecken på hur det ska gå, men det har ju sett så bra ut. Det har varit så imponerande hur de har hanterat det här med att de saknar Crosby, de saknar Malkin och nu saknar de Letang också. Alla the big three är borta.
Ja, precis. Och Brian Rust är borta dessutom. Och Jake Gensel missar i första matcherna. Så det är verkligen. De har ju haft under perioder över 30, eller så kanske det är nu också, va? Över 30 miljoner dollar på, som inte är i spel, helt enkelt.
Ja. Och ändå så slår de till exempel då Toronto med 7-1 i en otrolig laginsats.
Mm.
Och det här säger så mycket, tror jag, om Mike Sullivan. Och det är jag pratade med Marcus Pettersson efter den matchen. Han gjorde ju en kanonmatch där. The Dragon, som de kallar honom eftersom han är så stor.
Ja, just det. Precis.
TV-kommentatorerna ropade om att The Dragon, han lyfte liksom.
Ja.
Han hade två mål och två assist, tror jag det var. Nej, ja. Ett mål och
ett
två
plus tre.
Ett mål. Ett plus tre, så var det.
Mm.
Och han sa ju det, att vi är så, och det är ju sant, vi är så vana vid det här att vi saknar människor. saknar stjärnor liksom. För de har ju varit borta mycket, Crosby och Malkin, de senaste
åren. Ja, precis. Exakt. Ofta har det varit att Crosby har varit med igen, så har Malkin varit borta och vice versa liksom.
Ja, och ibland har det nästan varit så att det har kört ihop sig när de har kommit in båda två samtidigt.
Ja, just det. Precis. Att det nästan varit bra att någon har varit borta, för de spelar bättre.
Ja. Ja, men han menar att vi är så bra på att hantera det här. Vi har ett system som alla tror på, som vi kan falla tillbaka på. Det är en sån maskin. Alla som kliver in vet exakt vad de ska göra och ta sina roller och så vidare. Mm. Och det är ju Mike Sullivan.
Ja, det är det verkligen.
Så att han sitter minsann inte löst som jag trodde.
Nej, precis. Trots att han inte är Hextols man då, så är han ju verkligen ett system som är perfekt. De är otroligt svåra att... Alltså, de är ju otroligt skickliga i mittzonen också. Alltså att när de får ställa upp så är de ju extremt svåra att komma igenom. Och det är ju Sullivans struktur helt enkelt, den som Chicago skulle behöva.
Ja, ja, de har ju, eftersom jag sett till hur negativ syn jag hade på dem innan säsongen, så är det en stor positiv överraskning för mig. Jag har inget emot det, jag gillar att bli proven wrong.
Ja, ja. Och man tänker bara egentligen, alltså, när de spelar så här bra med det här spelarmaterialet, om man slänger in Crosby, om man slänger in Malkin, om man slänger in Letang igen, Brian Rust, en Jake Gensel i full form. Menar, det finns ju, borde ju vara otroligt bra då, om de kan slå Toronto med 7-1 liksom.
Ja. Frågetecknet är fortfarande i kassen. Inte om de har utmanat så riktigt mycket än. Vi får se när det hettar till mer.
Ja, ja.
Man ska komma ihåg det, sen när vi är fram i mars så ser man ju tillbaka på oktober vilken ointensiv hockey som spelades.
Ja, det är sant.
Kommer man att tycka då. Ja. Så vi får se, men so far är ju Pittsburgh definitivt en av de stora positiva överraskningarna.
Absolut, och jag tog faktiskt inte med dem på min lista och chanser på att du skulle ha dem, så att det inte skulle bli krock där i alla fall. Så att, uppenbarligen har vi lite skillnad i alla fall.
Ja. Jaha, vad är det nu då? Du ska ta en positiv.
Ja, då ska jag ta en positiv då. Jaha, men då tar jag tar två i en då, för jag tror att den kanske är en av de här två kommer.
Eller har du tagit någon negativ alls än? Ja, det har du.
Ja, jag tog ju...
Toronto,
ja. Precis. Ja.
Ja. Får höra en positiv nu.
Ja, men precis. Ja, men då tar jag Elias Lindholm plus Andrew Mangiapane i Calgary.
Ja. Mm. Ja, de har jag i färskt minne eftersom jag såg dem i natt. De var ju här på Garden. Mm. För första gången sedan oktober 2018.
Ja, det är så länge sedan.
Senast såg Calgary Flames på Garden. Första gången sedan 2020, början av 2020, som vi hörde kanadensiska nationalsång.
Oj, vad exotiskt.
Ja.
Ja, just det. Ja, de vann ju stort.
Ja, det gjorde de. Och de spelade, nu är Rangers riktigt bedrövliga emellanåt, men Calgary imponerade på mig.
Ja. Detta Daryl Sutter och Calgary.
Ja, faktiskt. Han kanske får mer positiv effekt på dem än vad man tror. Men ja, just de två då.
Ja, precis. Alltså, framförallt Elias Lindholm med svenska ögon sett får vi se. Han leder ju interna poängligan. Det är som vanligt han som spelar mest. Alltså, han är ju verkligen go-to-guy där i Calgary oavsett coach. Han är det för Daryl Sutter, han var det för Geoff Ward, han var det även för Bill Peters där första året.
Ja.
Jag kollade upp faktiskt, för att han är verkligen complete player som får liksom förtroende i alla möjliga spelsituationer. Och en sån sak som boxplay. Alltså sen han kom till Calgary så har han spelat 150 minuter mer i boxplay än någon annan forward i laget. På enormt förtroende även defensivt då. Men ja, 6 mål på 6 matcher har han ju.
Ja, efter helgen var han ju delad etta i skytteligan. Mm. Han gjorde ett hattrick där.
Ja.
Och han är ju extremt bra på det, att hitta ytor och vara spelbar. Skaffa sig lägen och liksom, när han får pucken då hugga.
Ja, precis. Han har ju det spel. Och sen så är han är ju han kanske inte får tillräckligt mycket beröm för vilken, och han kanske blir ännu starkare de sista åren också, i kroppen liksom. Bara en sån aktion som man vet om målen mot Washington där, när han är lite efter John Carlson i en liksom, ja, John Carlson är sista man i Washington-försvaret och tror att han har koll på läget, så kommer Elias Lindholm med väldigt fart där, tackla bort i en open ice-are. Vad ska man säga, axel mot axel tackling där, John Carlson. Snopucken av honom, kommer fri, total finta bort. Vitek Vanek, Sekko gör mål. Det var ett riktigt klassmål som visade flera typer av skills faktiskt.
Ja, det var som han ryckte väskan av en gammal tant där när han blåste bort Karlsson.
Ja. Ja, det var imponerande. Så att, absolut är det väl Lindholm man framförallt ska lyfta på hatten för. Men också då Andrew Mangiapane som jag pratade lite om inför säsongen, att jag trodde det kanske kan bli ett genombrott i NHL den här säsongen efter att ha dragit starka slutsatser av 7 matcher i VM-turneringen i liksom ja, det var ju nästan ett CVM liksom, sett till hur många storstjärnor som inte var där på grund av att det var en bubbla i Riga liksom. Men
han var bäst i laget på garden igår.
Ja.
Otrolig energi och kvick och liksom kraft i varje aktion.
Just det, för det är ju precis det som gör att även Daryl Sutter gillar honom också, för att han kombinerar den här offensiva flärden med att det är ju egentligen en lite av en grovjobbare också som liksom är energisk och så vidare. Och han säger ju själv då liksom att det kan börja lossna offensivt nu beror på att han kanske i för hög utsträckning i sina första liksom tid i NHL var att då liksom var han en bottom six-spelare och att han var rädd för att göra misstag och liksom han var fullt fokuserad på att bli en bra bottom six-spelare och bidra på det sättet med energi och så vidare och komma in och liksom inte släppa in mål. Men nu vågar han ju släppa fram sin offensiv. Och jag räknar ut här att om man tar hans sista 5 NHL-matcher förra säsongen, hans 7 matcher i VM i maj och sen hans 5 första matcher den här säsongen i NHL. Alltså hans 17 senaste tävlingsmatcher så har han gjort 17 mål. Andrew Mangiapane.
Mm.
Så 17 mål, 17 matcher, det är ganska spektakulärt. Jag tror inte han kommer fortsätta så naturligtvis, men jag tror vi kan snart börja räkna Andrew Mangiapane som en riktig klassspelare i NHL faktiskt.
Ja. Jag vill i sammanhanget också nämna Jakob Markström.
Så ja.
Att han började väl säsongen sådär kanske, men nu på slutet har han ju varit enastående. Han höll nollan mot, vilka var det nu? Han stod inte Washington-matchen utan matchen innan.
Ja.
Han höll nollan mot Detroit, var det det?
Ja, det var Detroit, ja. Precis.
Ja. Mm. Ja. Och igår hade han kunnat hålla nollan igen här på Garden. Det var mest otur att han strulpuck som Rangers kriga in. Han gjorde några riktigt avgörande räddningar precis innan Calgary gjorde sina mål bland annat.
Ja.
Tog ett friläge av Panarin i första perioden och sen var det några riktigt, riktigt vassa räddningar. Han såg ut och var på väg mot där, när han var som bäst i Vancouver innan han blev skadad det året.
Ja. Och tänk dig Calgary som om liksom Daryl Sutter kan få ordning lite grann bättre på strukturen i laget och så vidare. Och en riktigt bra målvakt för en gångs skull också.
Ja.
Då blir de ju rätt heta faktiskt. Och Markström, vi kan säga det också, just nu i alla fall så leder han väl kampen om att vara första keeper för Sverige i Peking.
Det tycker jag att han gör. Jag skulle just säga det, att det är positiva nyheter för Sveriges Olstrup om Markan skulle vara så här bra.
Ja.
Ja. Är det jag som ska ta en negativ då?
Ja, då blir det en negativ från Per Bjurman. Mm.
Ja, och då tar jag för lov att nämna en av Jakobs tidigare lagkamrater i Vancouver, och det är Elias Pettersson. Han är en av de superstars som, det är några stycken som har haft det trögt i starten. Panarin som jag nämnde nyss är ju en. Han har ju inte alls kommit till här i Rangers start.
Nej.
Producerar lite och han ser obekväm ut på isen. Lite är det faktiskt samma med Mika Zibanejad. I alla fall var det igår.
Ja.
Nu kändes det i och för sig som det var en sån här typisk kommer hem från long roadtrip match. Ja, det är ju ett mysterium varför så många lag alltid är så dåliga efter långa roadtrips.
Ja, liksom första matchen tillbaks så blir det nästan alltid förlust. Ja. Det är ju man skulle egentligen vilja ha statistik på det, men det känns som att de förlorar mer än 50% av de matcherna.
Ja. Men Elias då, man trodde ju nu att när han var hade fått han är fri från skada, spelsugen, fick kontraktet fixat, men de här första matcherna har varit sådär. Så han var mot Seattle lördags, den historiska matchen där i Climate Pledge Arena. Mm. Så vart han till slut degraderad och var att spela i tredje kedjan.
Ja, var han sån sak.
För att det liksom, han är inte heller vän med... Det kanske är så att han missade campen.
Ja.
Och det kan vara så att det är i början av sessen märks. Han sa själv efter Seattle-matchen att han var otroligt missnöjd själv också. Mitt spel är inte alls det jag vill att det ska vara.
Nej, precis. Och dessutom då så var han ju skadad stor del av förra säsongen. Så hans senaste match, tävlingsmatch innan han kom in här nu när NHL drog igång, var ju 2 mars. Så det är över ett halvår som han inte har spelat riktig hockey.
Nej, men å andra sidan är han spelsugen. Och man har ju höga förväntningar, för när han var som bäst, det var ju ett otroligt hot hela tiden. Och Östin mål. Men precis. Han sa ju också, han undersöker också, vi har bara spelat 6 matcher, jag är övertygad om att jag kommer hitta mitt spel. Det är jag också övertygad om att han kommer. Men so far, så är det, vi ska understryka vad som är negativt och positivt so far. Och so far så har han inte varit vad vi trodde att han skulle vara.
Nej, jag kommer ihåg inför förra säsongen, alltså i The Hockey News ranking över de 50 bästa spelarna i världen i förra vintern då, för mindre än ett år sedan egentligen, typ den släpptes väl i januari då. Då rankade man alltså Elias Pettersson som världens 8:e bästa spelare före Auston Matthews och före Nikita Kucherov.
Ja, det var mindre än ett år sedan. Ja, inte sett ut riktigt än. Men det kan definitivt komma tillbaka med Elias.
Ja, apropå Vancouver och svenska där, så däremot glädjande att Nils Höglander inte haft någon sophomore slump hittills.
Nej, verkligen inte.
Tvärtom så visst, det kanske inte öst in poäng, men han har varit väldigt bra att hyllas i Vancouver med det där, säger att han har fått smeknamnet Mr. Fixit. Ja. För att liksom, den kedja som han spelar i, den kommer plötsligt igång hela tiden. När han kliver in där. Han är ju med sin energi och med sitt tvåvägsspel, han också då. Så bidrar han väldigt mycket. Fortfarande inte varit inne på ett enda baklängesmål. Vilken kedjekamrat han har haft in till sig liksom. Så att, ja, det är ett fynd för Vancouver.
Ja, just det. Oh, Stan Bowman has stepped aside.
Oj då, där kom bomben.
Säger Danny Wirtz. He's out as GM.
Där ser man.
Ja, så det kan man väl kalla ordentliga organisatoriska förändringar. Organizational changes.
Ja, tack. Där kom det. Nej, men precis. Och det känns ju faktiskt... nu blir det väldigt på uppstuds här. Liksom, men det känns ju bra. Dels så var vi inne på redan i somras utifrån vad vi kunde läsa oss till då. Hur de har liksom försökt undanhålla den här storyn. Och dessutom rekommenderat den här videocoachen då. Som ska ha gjort de här sexuella liksom, övergreppen.
Ja.
Till nästa arbetsgivare och helt struntat att ta spelarnas anklagelser på allvar. Och då är ju Stan Bowman högst liksom ansvarig. Det ska ju ha funnits till hans kännedom.
Ja.
Men också rent sportsligt. Ja. Han har varit där väldigt länge. Det har ju varit väldigt riktningslöst i Chicago under en lång tid.
Ja. Ja, nej, jag tycker att det känns klokt. Det får lov att bli konsekvenser av det agerande de har ägnas åt där. Så är det bara. Jag tycker det är ett bra beslut av familjen Wirtz att se till att han har stepped aside, som de säger.
Ja, det var ändå en väldigt stor nyhet i NHL-världen, får
vi
se.
Ja, då vet vi det.
Ja.
Elias var vi inne på det.
Ja, just det. Ja. Då ska jag ta en negativ då, eller?
Ja, du ska ju det.
Då har vi har sagt Toronto, vi har sagt Elias Pettersson hade jag på min lista också, vi hade Chicago på min lista, då har jag 2 kvar och då får jag väl ta då kanske om mitt eget lag då, Tampa Bay Lightning.
Ja, de tog inte jag med för jag tänkte att det kommer han och borde han ha i alla fall.
Ja, precis, precis som Chicago så har de faktiskt inte lett en enda gång den här säsongen.
Nej.
De har 2 segrar, men det har varit i övertid. Så de har inte lett i de matcherna heller faktiskt.
Nej, vad är det som pågår ju inte?
Alltså, ja. Jag tycker dock alltså att de inte har spelat så där otroligt dåligt som skulle göra mig väldigt orolig liksom. En stor orsak i alla fall får man väl säga, och han var ju visserligen borta förra året också i grundserien, det är Nikita Kucherov. Alltså, de har ju gjort 0 powerplay-mål sedan han skadade sig i 3:e matchen.
Ja.
Och visst, de hade faktiskt 9:e bästa powerplayet under våren när han var borta. Men då hade de ju tränat på det på campen och var så inställda på det. Nu var man inställd på att ha Kucherov under grundserien här. Så att det har sett väldigt spretigt ut. i PP framförallt. Men ja, de, alltså, samtidigt så tror jag att det kommer repa sig. Om jag kollar på mina underliggande siffror här igen, så i Tampas fall så är det väldigt goda indikationer på att de inte är så dåliga. Deras skottövertag i matcherna är tredje högst i hela NHL. De har skjuter bara 4% av deras skott går i mål, till skillnad från San Jose som jag var inne på, som var uppe i nästan 13%. Jag menar, det kommer ju öka. Tampa är för skickliga spelare för att bara skjuta 4%. Så att ja, Andrei Vasilevskiy kommer inte vara så här svajig som har varit första matcherna. Det är klart att det är en liten hangover på ett lag som har vunnit 2 Stanley Cup, som har fått mycket kortare vila mellan säsongerna än många andra lag så här inledningsvis. Till och med nyförvärv som de har tagit in i form av till exempel Corey Perry har ju spelat, har ju inte heller fått vila, för han har gått i båda senaste finalerna. Så att det, viss baksmälla, lite trötthet, kanske inte högsta motivationen här i början, ställer väl till det lite, plus att Kutjov gick sönder.
Ja, det är ju ändå så att Kutjov, ja, de klarade sig utan Kutjov förra säsongen, men då hade de den här dramade tredje kedjan också.
Precis, character line, identity line som de säger, liksom, som, ja, som kunde göra, ja, fula mål och liksom vinna matcher och tampa när stjärnspelarna inte var i farten.
Nej, just det. Så att det är ju ändå så, även om du har många alibin här, ja, så är de sämre.
Precis.
Men det, ja, det har ju väntat.
Ja, exakt. Och sen så är det väl så att, ja, de, jag tycker det är okej kvalitet på de här rookiesarna som de har tvingats plocka upp nu av lönetagsskäl för att liksom fylla ut truppen så. I till exempel Taylor Radish, Boris Kachuk, Alex Barry-Boulay, så funkar pusslet nu. Men det är inte riktigt samma kvalitet på dem som det var liksom för 5-6 år sedan, när det kom upp en Kutjerov, eller när det kom upp en Palat, eller när det kom upp en Tali Jonsson, eller när det kom upp en Erik Serenak, en sån där. Så att visst har de lidit lite av också att de har fått trada mycket draftval och liksom inte haft samma kull som kommit upp här när de har varit ett topplag senast år. Så är det.
Jo, så här. Jag ska gå och hämta kaffe så du kan sjunga, jaha, en ledsen serenad.
Alltså.
Om Tampa. Vänta lite, jag kommer.
Jaha. Vad gör du nu för tiden? Varför räddar du inte puckar? Du ska ju hålla Vesna Trov i klass. Ja, Andrei Vasilevskiy. Du måste skärpa till dig. Annars mår en sån som jag kast.
Ja.
Ja.
Nej, det var, du?
Nej, det var tur att du inte hörde, höll jag på sen.
Ja, du, jag... vad gäller kaffe så måste jag säga att jag har tagit beslut om att dricka mindre kaffe.
Oj, det låter nästan som ett livsomvälvande beslut.
Ja, jag måste cut down on kaffekonsumtion, framförallt på kvällstid. Ja. Jag kan inte sova längre. Det är som en glödlampa jag tänder i huvudet när jag dricker kaffe.
Jaha.
Ja, det blir känsligare med åldern det där. Så nu får det vara 2 koppar på match som högst.
Ja, ah, okej, okay, det ser man. Ja. Ah, det, själv är jag ju ingen stor kaffedrickare. Jag vill ju helst ha fika en gång om dagen. Och det här låter ju som att jag är 65 plus. Och då ska jag helst ha en mazarin till det. Då mår jag bra.
Ja, mazarin är inte dumt.
Nej, det är fint.
Jag ser fram emot många mazariner i jul när jag kommer hem. Nej, det blir mer vinerbröd. Jag är vinerbröd.
Ja, det gillar jag också. Alltså, mazarin är 1 och sen vinerbröd 2 för mig. Ja.
Vinerbröd med riktigt sån god farmorshosta.
Ja, farmorshosta kallar jag det också. Riktigt, riktigt kletig vaniljkräm ska det vara.
Mm. Ja. Ja, nu ser jag att någon säger här, ja, det är Larry Brooks som skriver på Twitter om att Stan Bowen has stepped aside. Och han skriver, waiting for the GM to step aside from duties with Olympic, US Olympic team as well.
Oj, det ser man.
Det borde han ju, det borde ju också vara ett jobb som ryker, tycker man.
Ja, det är sant. Mm.
Ja, tung dag för familjen Bowman.
Ja, det får man säga. Det får man säga.
Men du, då har jag en positiv överraskning att komma med då.
Ja.
Ja. Och då säger jag faktiskt Columbus Blue Jackets.
Ja, okej. Okay. Ja, de har inte med på min lista, men det köper jag. Mm.
Det finns ju så många givna, så vi har ju lag som går fantastiskt. Liksom. Vi har Florida, Carolina, St. Louis, det är ju obesegrade.
Ja.
Och det är något mer lag som är det, va? Edmonton.
Just det, Edmonton har ju fortfarande inte förlorat heller. Nej, precis. Och de kanske jag kommer in på då.
Ja, fem raka för de här. St. Louis till exempel, så var det ju det är klubbrekord. De har aldrig inlett en serie med fem raka segrar.
Ja, just det. Ja.
Alltså, de ser, alla de här lagen jag nämner nu ser ruggiga ut. Men grejen med Columbus är ju att de trodde att de skulle vara ett hopplöst bottenlag i Metropolitan efter tårtans sorti och förlusten av Seth Jones och Cam Atkinson. Men det pågår ju något intressant där. Jag såg Elvis, keepern, han sa mycket intressant igår på presskonferensen. Men framförallt sa han vi har ett helt nytt omklädningsrum här, och då menar jag inte att vi har fått en ny varm vattenpool pool, utan jag menar att det är en helt ny stämning och ett helt annan sammanhållning, och de älskar varandra, och det är ett fruktansvärt go i laget.
Ja, det ser man. Ja, och det kan ju ha mycket att göra med att det inte är Tortorella som kommer in och ryter på dem. Hon ger en hårtork. Kapten Haddock liksom kommer in där i varje periodpaus.
Och det kanske är lite som jag pratade med Robert Hägg efter matchen mot Tampa igår. Han sa ju att vi får ju tacka er som har beskrivit oss som det sämsta lag som någonsin har gått in i en NHL-säsong. Mm. Det innebär att vi har ingenting att förlora. Vi spelar helt utan press och har bara bestämt oss för att ha roligt. Så vadå? Vi förlorar någon match. Det skiter väl vi i. Vi ska bara ha kul. Ja. Det är ju ingen som tror oss på sig i alla fall.
Nej, och det är ju lite liknande i Columbus. Där är ju förväntningarna.
Ja, det är väl säkert det liksom. Ja,
precis, precis. Så,
ja, det är unga killar som har krivit fram och det verkar överhuvudtaget väldigt positivt. Liksom.
Ja, precis. Och kanske liksom att det inte var helt fel ändå med den här Atkinson för Voracek-traden. Liksom Atkinson var ju knappast ett problem, snarare tvärtom i Columbus. Och var den som faktiskt hade varit där längst av alla spelare i den förra liksom, kärnan. Och han känns som liksom, han sprider positiv energi omkring sig egentligen. Då. Men på ett sätt kanske det var bra att liksom gå vidare lite från den här 2019-upplagan som ju chockade Tampa till exempel liksom. Och att bygga ett lite nytt Columbus trots allt nu när Tortorella är borta och så många har lämnat. Och att det är lika bra att liksom ryta upp och säga, att gräva upp från rötterna lite grann. Och Voracek, var jag inne på lite grann i preview-podden där också, att rent speltypsmässigt kanske han passar bättre än Atkinson. För jag är inne på att de hade ändå rätt så många målskyttar likt Atkinson, alltså i Gustav Nyqvist som är tillbaka nu, i Oliver Björkstrand till exempel, inte minst i Patrik Laine då, i Gregory Hoffman som kom över från Schweiz. Däremot så här riktiga playmakers, det saknar de. De saknar kanske en riktig sån center ju, men Jakub Voracek är ju en riktig playmaker och gillar att ha den rollen i powerplay, och det har ju gynnat Patrik Laine.
Ja. Ja, du nämnde Hoffman, en ny Hoffman i ligan. Han har varit bra. Oliver Björkstrand verkar liksom få ett riktigt lyft i år. En ung kille, han Robinson, också sett bra ut.
Ja, han är en energispelare. Men det slikens i kassen då, som du var inne på redan från start.
Ja, och så Werenski då, som man trodde, hur ska de fylla tomrummet efter Seth Jones? Det tar ju han hand om själv. Ja. En monster såklart. Inte minst igår då var det ett mål och två assist. Gå över 25 minuter. Mycket bättre än väntat.
Ja, grattis till er som tog honom i fantasy då.
Ja. Men det gjorde väl varken du eller jag?
Nej, absolut inte. Jag hade inte räknat med det här lyftet. Det är absolut en överraskning hela Columbus hittills.
Ja. Men jag vet inte om du såg Elvis igår. Han hörde när han kom ut i isen, så var det en Dallas-supporter som skrek kränkningar angående landsmannens död. Vet han?
Kivlenieks eller något sånt där.
Ja. Tände inga fyrverkerier eller vad han hade skrikit åt honom.
Ja.
Och då, det var bara inspiration för honom. Han kände att karma. Det var därför Dallas sköt tre skott i stolpen i första perioden.
Inte otroligt.
Ja. Ja, men jag applåder till Columbus tycker jag, som har gjort det här fint.
Ja. Ja, men då tar jag som överraskning, positiv överraskning, så hoppar jag naturligt över till Robert Hicks Buffalo då.
Ja.
Har jag på min lista.
Ja, det sa jag vad det handlar om.
Ja. Ja, exakt ju att de inte har, de har noll förväntningar på sig. De har så dåliga förväntningar på sig så att de ju knappt har sålt ett enda säsongskort, vilket vi var inne på förra veckan. Att de har ju, där snackar vi verkligen publiktapp. Men det kanske lockar tillbaka lite nu när de håller på så här. Men alltså, den här Tampa-matchen då, som var här i natten när jag spelat in, 5-1 till Buffalo mot regerande mästarna. Ja, nu sitter jag ju här med onekligen färgade glasögon, så ni får ju tycka vad ni vill om det jag säger. Men ja, jag var faktiskt inte så imponerad av Buffalo i den matchen. De var väldigt opportunistisk, och Brian Elliott, som fick stå sin första match för Tampa, nya backupen där, han kastade in puckarna. Det var ju skott från distans utan skymning som trillade, en konstig retur han släppte och sådär. Och ser man till de underliggande siffrorna, nu kan jag hänvisa till dem igen här, så förväntades Buffalo göra 1,39 mål på den kvaliteten på chanserna de skapade. Men de gjorde alltså 5, bara 2 i öppen kassa på slutet. Medan Tampa sköt nästan 40 skott. Och Alex Killorn lyckades missa öppet mål från en meter 2 gånger om. Så att det var helt enkelt en sån match när liksom Buffalo hade marginaler på sin sida. Sen brukar man ju säga då att man förtjänar tur och så vidare. Och de har ju öppnat säsongen starkt. Och de, ja, dels är det de unga spelarna där som har tagit för sig, men också de gamla har ju verkligen vaknat till liv. En sån som Kyle Poso, som han avskrev för 3-4 år sedan, har ju öppnat säsongen jättebra. Sam Gus Girgensons, Craig Anderson i kassen.
Ja, Craig Anderson har ju varit i ruskan. Han var bra i år.
Ja, Colin Miller.
Du, jag måste bara skjuta in en sak här. Det fortsätter med det här Chicago Blackhawks-grejerna. Investigation reveals Kevin Cheveldayoff.
Det är han, ja, i Winnipeg.
Och Joel Quenneville knew of the allegations.
Oj.
Så att den här, det kommer att...
Det ringar på vattnet.
Ringar på vattnet utanför Chicago, ja.
Oj då. Ja, det är ju två prominenta herrar i NHL vi pratar om då.
Ja, det är det.
Ja, det var högst oklart deras framtid också. Om, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, men en kurios om Craig Anderson, som ju kanske inte är så viktig, men jag slänger in den här när på den i alla fall. Att, det hade inte jag koll på i alla fall, att inledningsvis i karriären så ville han faktiskt stava sitt namn med 2 S, som på svenska då, Andersson med 2 S. För att det tyckte han var mycket, jag tyckte han var coolt, för att han som 10-åring hade varit i Sverige på någon hockeyturnering och då sett hur liksom i Sverige skrev man hans namn med 2 S. Och då ville han göra det också för att sticka ut i Nordamerika. Så att han hade faktiskt så i sina första år i NHL, hette han Andersson med 2 S. Men det fick han inte längre sedan för NHL, för att i och med att han egentligen heter Andersson med 1 S. Tack för ordet.
Men jag tror också mycket på det där som Hägg pratade om, liksom när man får den där vi mot världen-attityden. Det är sånt som ni statsnördar aldrig liksom kan räkna in.
Nej.
Och säkert avfärdar i många sammanhang. Men jag tror att det kan betyda hur mycket som helst. Liksom, om man får riktig sammanhållning. Och de är liksom inte idioter. De vet hur man spelar hockey. Nej. Och om de liksom får till det tillsammans, som de har fått till det här i början. Ja, det kan bli mycket bättre än man tror. Det är vi inte slutspel och så. Liksom, men
Nej, men det är klart att gruppsammanhållning och det mentala spelet inom hockeyn är extremt stor grej och extremt svårt att få siffror på. Ju.
Ja.
Men det spelar enormt stor roll. Det finns det ju hundratals exempel på i hockeyhistorien. Liksom. Och jag kommer ihåg något år här, var det väl 2019, när samtliga divisionsvinnare åkte ut mot wildcard-lagen. Alltså när du inte har någon press på dig, är det enormt stor skillnad mentalt jämfört med om du har väldigt mycket press på dig. Alltså att Mitch Marner har gjort en assist på 7 matcher är ju extremt mentalt.
Ja. Och i fjol hade ju Buffalo press på sig. Och tysken var liksom hjälpte inte därvid. Utan det är ju han Renato som har kommit in och liksom lyft pressen från deras axlar och bara sagt åt dem spela ut. Ja. Och det måste vara underbart. Liksom. Man känner att begår jag misstag så är det ingen katastrof. Liksom.
Nej, precis. Det är ju verkligen den kulturen där nu. Och till och med en sån som Craig Anderson då säger ju det, som inte ens var i laget förra året, att han har sällan varit inne i ett omklädningsrum där det har varit så uppsluppet och så gladlynt och liksom där man uppmuntrar varandra att spela ut och så vidare.
Ja.
Och det har ju
dessutom, just på den punkten så tror jag inte det gör jättemycket att Jack Eichel saknas. För att han har ju rykte om så att vara en gapig och skrikig typ liksom, som kräver så otroligt mycket av sina medspelare. Han skulle kanske inte gå med på den här uppsluckna attityden.
Nej. Nej, och det är klart att det får inte bli för kravlöst, men det behöver ju inte innebära att man inte får göra misstag och så vidare, utan det är ju en balansgång.
Respekt för det man håller på med. Man är världens bästa hockeyliga, men ändå.
Ja, och jag som brukar snegla lite mot AHL ibland till och med. Jag noterar att Rochester, deras AHL-lag där, som nästan är inte, absolut inte lika stort storybarn som Buffalo Sabres, men var extremt tungt där ett tag när Buffalo har ju missat slutspel 10 år i rad, och under en period där mitt i den här eran så missade även Rochester slutspel i AHL 3 år i rad. Och liksom det, men man har ändå förutsättning att ha ett bra AHL-lag när man slutar i botten av tabellen år efter år och kan drafta högt hela tiden i varje runda. Men nu ser Rochester lite spännande ut. Första valet här om året, Jack Quinn har öst in mål där inledningsvis. De har bara spelat 3 matcher visserligen. Tyske supertalangen John Peterka har börjat bra också där, så att det är, ja, jag tycker det är lite mer positivt här i Buffalo här den här oktobermånaden än vad man hade förväntat sig på många sätt.
Ursäkta mig, jag fastnar ju här i Chicago härvan, så ja. Läser här nu igen: Investigation found Bowman, McIsaac, McDonough, Jay Blank, Kevin Cheveldayoff and Joel Quenneville and James Gary met in May 2010 to discuss Aldridge's alleged assault and took no action for 3 weeks. Och alla har ju förnekat, inte minst Quenneville, har ju förnekat kännedom om det här alls. Det här är ju riktigt illa.
Ja, då känns det som att Quennevilles trovärdighet är extremt naggad i kanten också. Och Chicago, hela Chicago som organisation sa väl här i början av sommaren att det var nonsens, de här anklagelserna och så vidare. Att mycket av det som detaljer som
är. Hur ska Q komma ur det här då? Kan han vara kvar?
Ja. Och Cheveldayoff i Jets också.
Cheveldayoff, varför är det så svårt att säga det?
Ja, det är någonting som jag lyckas med i alla fall.
Ja. Jag tar en day off här.
Ja. 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 Nej, men det är ju i alla fall, visst, det är liksom 10 år sedan, men samtidigt det är otroligt
graverande.
Precis, och vilka konsekvenser det här fick när den här tränaren fick gå vidare med rekommendationer från Chicago dessutom och sen dömas för fortsatta övergrepp liksom.
Ja. Wow.
Ja, det
är... ja. Nu ska jag ta en negativ överraskning då.
Ja.
Det mesta bleknar ju här i skenet från Chicago.
Ja, verkligen. Det känns lite märkligt att fortsätta. Men vi tar våra sista.
Ja, och får lov att säga Vegas då. Golden Knights. Tänkt topplag. Det var vi väl inne på den förra veckan, att det är flera topplag, förmodade topplag, som har haft det tungt. Vi har varit inne på flera av dem här då. Toronto, Tampa, Colorado i någon mån.
Ja.
Men Vegas är ju också, det är alarmerande hur lite resultat de får och hur uddlösa de känns. Nu finns det ju vissa förklaringar här. De har ju Mark Stone och Max Pacioretty skadade. Och
Alex Tuck och några till.
Alex Tuck har varit skadad hela säsongen. Mm. Ja, så det är ju olyckligt. Men det är ju fara att hamna för långt efter. Så de är 8 poäng efter Edmonton redan.
Ja, precis. Alltså, jag tänkte också, apropå det här med mentala spelet, så känns det som att det spelar dem ett spratt också. För att nu är det ju liksom... Go-to-kedjan nu är ju verkligen William Karlsson, Jonathan Marchessault och Riley Smith. När det
här... är konstant i Vegas.
Ja, precis. Som verkligen klev fram första året. Så på ett sätt tycker jag att lagbygget liknar lite vad det gjorde då. Slagstyrkamässigt nu när de har blivit av med så många superstjärnor. Men de har också, precis som Pittsburgh, i alla fall nästan lika mycket miljoner. Upp mot 30 miljoner dollar på skadelistan nu. Men skillnaden från 2017-18 säsongen jämfört med nu är att de har enorma förväntningar på sig. De hade ju noll förväntningar, precis som Buffalo och Columbus på sig då. Med Marchessault och gänget då. Men nu är det, förväntas de ju vara ett topplag som ska vinna divisionen. Och då är det ju tuffare.
Ja. Ja, de måste vända på det här snart så de inte kommer för långt efter.
Nej, precis. För även om Pacioretty och Stone kommer tillbaka och så vidare snabbt, så blir det mycket poäng att jobba sig i kapp i ett 2-poängssystem om man sackar efter. Det är absolut så är det. Så att jag hade också med Vegas här på min lista.
Ja. Oj, oj, vi fortsätter här. Alltså. The Predator was a member of Kernwood's staff. Det är frågan nu om hur NHL kommer att hantera det här med dem. Med Kernwood.
Ja, alldeles är det. Oj, oj.
Tänk om de får lov att byta coach nu också. Det skulle vara ett
Florida Panthers är med 6 raka segrar. Mm.
Då får vi för Samson ta.
Ja, faktiskt. Just det.
Får vi en head coach i NHL?
Ja, det här var verkligen en jättebomb som briserade mitt i bodden. Alltså.
Ja, verkligen.
Ja, det här känns som att vi får onekligen anledning till att fortsätta prata om nästa vecka. När det är ännu mer är uppklarat.
Ja, har du något
det kanske bara
annat?
I början. Jag har alla negativa avverkade. Jag har 2 stycken positiva kvar.
Ja, det gör jag med. Jag vet inte hur vi la upp det här.
Nej, det råkade bli så.
Det var för att några krockade. Ja, men, ta du. Go ahead.
Ja, men jag, först skrev jag upp Rickard Rakell i Anaheim.
Mm.
Ja. Ändå pytsat in 4 kassar hittills och sett lite vassare ut. Och överhuvudtaget Anaheims PP tycker jag har varit ganska bra här faktiskt i början av säsongen. De tog in Geoff Ward, den sparkade Calgary-coachen som annars gjorde det ganska bra ifrån sig där. Ja, du kommer ihåg hans slutspel där var inte så bra. Men han är känd för att sätta ett bra PP och det verkar redan ha satt sig lite grann i Anaheim. Ja, och Rakell har varit en viktig roll där.
Han har återerövrat sin killer instinct. Jag har ju pratat med honom flera gånger. Dels säger han ju att de har liksom gjort dramatiska förändringar i sitt offensiva spel för att skapa mer chanser.
Ja.
Men han fick hugga in en direkt också och säga att de säger ofta så att det liksom känns som puckarna går in istället för stolpe ut nu. Och han har fått liksom flytet. Och en gammal skyttekung som har hittat sitt sväng igen.
Ja, precis. Och vi har varit inne på det tidigare, men det kan man understryka igen att han säkert är rätt så kanske extra motiverad den här säsongen. Det är kontraktsår, han ska spela för ett nytt kontrakt och även om det blir Anaheim eller någon annan klubb så är det ju värdet på det som avgörs lite grann den här säsongen. Och inte minst så är han ju inte given i en OS-trupp. Han måste bevisa att han vill vara med där genom att prestera i vinter här. Om han ska bli uttagen av Johan Garpenlöv, så det är också säkert. Och det fortsätter han så här så är han ju naturligtvis given där. Men ja, Geoff Ward, jag tyckte det var lite intressant. Det är svårt att gå in på här i NHL-podden för det var snyggt uppritat med lite pilar och sådär. Men ja, det är ganska intressant hur han analyserade Geoff Ward, olika PP. Varför Tampas PP har varit så bra, varför Bostons PP har varit så bra. Varför Alexander Ovechkin, hur Washington lägger upp det för att Alexander Ovechkin trots allt ska vara spelbar hela tiden i högna teckningscirkeln. Trots att alla vet att pucken ska komma dit. Så att, han är en riktig PP-nörd, Geoff Ward. Fick sparken till slut från Calgary då, men rattat Bostons PP en gång i tiden, varit framgångsrik med New Jerseys PP också. Så att, och han har kommit till Anaheim nu. Dallas Eakins sa det, om man skulle grada vad han kände kring att Geoff Ward hade kommit in i staben, så sa han 12 out of 10. Han blev väldigt svengelska här. Men ja. Så att det är säkert en liten del i det också, att han har kommit in i Anaheim faktiskt.
Yes. En positiv jag vill ta då, eftersom jag har en sån kvar, är Sergej Bobrovskij.
Ja.
Efter flera år där han svajar ordentligt, så verkar det som att 10 miljoner dollars mannen faktiskt spelar som det anstår någon med ett sånt kontrakt. Vi trodde att det skulle vara Spencer Knight som tog över rollen som första keeper i Florida direkt. Ja. Men det har han inte klarat av därför att Bob har varit så lysande. Han har varit en av flera, men ändå distinkt del i att det gått så bra här i början.
Ja, precis. Alltså, visst, Florida har ett extremt bra lag i alla lagdelar egentligen. Och, ja, de är kanske inte så beroende av att ha egentligen en toppmålvakt. De skulle vara topplag ändå. Men det har ju verkligen inte varit negativt att Sergej Bobrovskij har visat det här spelet i oktober hittills. Och faktiskt, ja, lite av den gamla Bobrovskij har vi sett de första veckorna. Så att det är väldigt positivt för Florida. Han har ändå 2 Vezinas på sin meritlista. Han är ju inte lastgammal egentligen, det var ju 32-33. Skulle han helt plötsligt komma tillbaka till Vezina-nivå, jag menar, då är ju Florida solklar contender. Alltså solklar favorit till att vinna hela rubbet.
Och du vet, med målvakter är det så otroligt mycket, det har Henrik Lundqvist förklarat för mig åtskilliga gånger. Så otroligt mycket mentalt. Om man får in rätt tro på sig själv, om man är så bra som han är i grunden, då kan det liksom det ena ge det andra, och så presenterar han i storslag.
Ja. Ja, jag hade räknat bort Bobrovski lite grann, måste jag säga, och har enorm tilltro till Spencer Knight ju. Men ja, det är, jag menar, fortsätter Bobrovski så här, det får vi se då. Men då sitter de ju på ligan.
Det låter lite tveksam, men jag tror det.
I så fall är det ligans bästa målvaktspar.
I förlängningen, man kan ju dra ut det här till så här, vilken generation av ryska supermålvakter vi delar med just nu.
Ja, de skulle kunna skicka tre målvaktsuppsättningar till OS. Hur ska de...
Vasilevski, Shestorkin...
Sorokin har varit väldigt bra i Islanders här i början av säsongen.
Sorokin, Bobrovski...
Valamov.
Så borde finnas mer att ta ut av Samsonov i Washington.
Just det, och så har de ju sån här liksom som åttonde målvakt, typ Khudobin.
Ja, just det. Ja, det är det ryska målvaktsundret. Oj, oj.
Ja, och då har de då kanske en av de absolut största målvaktstalangerna utanför den här, är ju Askarov, som också är på gång och kommer blanda sig i att vilja vara starter för Ryssland om 4-5 år.
Varför inte han i NHL då?
Ja, men han är så pass ung än så länge. Han är väl tonåring.
Okej. Okay. Ja. Är det någon som har tradat honom? Eller draftat honom?
Det var ju Nashville som tog han. Han var ju tidigaste draftvalet om en målvakt på många år, när de tog han, var det 12 förra året. Okay. Ja, Spencer Knight gick ju väldigt högt också, men de två stack ju ut som väldigt tidiga målvaktsval.
Ja, du har en positiv kvar då.
Ja, jag har redan varit inne lite på honom, så att jag river av Säkheimen då.
I ja, just det.
Edmonton. 5 mål på 5 matcher från hans klubba. Jag menar... Ja, det är ju lätt, det är klart det blir mycket poäng när Conor McDavid, när man spelar samma kedja som honom. McDavid har gjort 13 poäng på 5 matcher.
Chicago får böta $2 miljoner också.
Oj, ja, du ser. Det här är, nu nystas det upp.
Ja, verkligen. Det här, oj. Och alla trodde att det här skulle bli en sån här sopa under mattan investigation.
Ja.
Det blev det inte.
Nej. Bra. Ja. Nej, men... Mike Babcock sa ju en gång i tiden att Säkheimen är världens bästa forecheckare.
Ja.
Och det, ja, var ett stort ord. Men han är ju liksom alla som liksom, Tavares och Matthews tävlar ju nästan lite grann om att få ha honom i sin kedja, för att de tyckte att han, de lyfte sig med honom in till för att han är så duktig i sarghörnen och gräver fram puckar och så vidare. Vi ska väl, ja, jag håller med dig lite grann om att ibland känns det som att han blir lite överskattad. Liksom. Men just i de faserna av spelet, vilket vi ju kanske inte ska underskatta då, så är han väldigt duktig.
Ja, jag undervärderar honom. Jag får erkänna det.
Ja. Fyller snart 30, det här 7-årskontraktet. Han har ju haft mycket skadeproblem också senaste åren, Säkheimen. Så att jag är fortfarande lite orolig för det här kontraktet. Men ser man åtminstone på kort sikt vad Säkheimen bidrar med nu och redan har injicerat i Edmonton Oilers, så är det precis vad de behövde.
Ja.
För att, ja. Jag tror att han kan lyfta dem lite sådana här kvällar när McDavid och Dreisaitl eller inte, det händer ju inte ofta, men när de inte får det att stämma liksom, så kan de alltid slänga in pucken på mål, för där finns Säkheimen och han kan göra lite skitmål trots allt. Så att,
ja. Ja, jag, på slutet på min lista står, det var bara något jag slängde, Kyle Connor i Winnipeg. Jag vet inte om det är så stor överraskning, men det känns som de har en potentiell skytteliga utmanare där.
Faktiskt alltså, ja. Han har ju varit, jag håller ju med. Jag har ju länge trummat, alltså nu höll jag på med något här ordspråk igen. Slaget på hans trumma skulle man säga på engelska. Nej, jag gillar Kyle Connor och vi var inne lite på det i previewpoddarna faktiskt, att vi slog fast att Kyle Connor skulle göra 40 mål den här säsongen, och ska vi vara riktigt vågade så om inte den här säsongen så någon gång i framtiden, jag blir inte alls förvånad om Kyle Connor spränger 50 målsvallen.
Nej, precis. Det känns som han är en ohygglig sniper.
Ja, och ruskig fart på rören har han och klarar ändå av den farten. Alltså, det är vissa som är snabba men hänger inte ens med i steget tempo, men han klarar av att liksom hantera pucken och lossa sig snärt i handledsskott även i den farten liksom. Och då är det extremt svårt för målvakterna och backarna att hänga med.
Ja. Ja. Commissioner Bettman säger att han ska träffa både Quenneville och Mr. Dayoff. I plan to arrange personal meetings in the near future with both to discuss their roles in the relevant events as detailed in the report. I will reserve judgment on next steps, if any, with them.
Oj.
Oj, oj.
Ja, det är en jätteskandal.
Ja, det är det. De, vår vän Tjeck, om inte jag hade suttit i den här podcasten hade jag väl skrivit om det här. Men vi, tack och lov har vi superreporten Andrea Tjeck på plats.
Ja, som huggit tag i det omgående, ja, naturligtvis.
Ja. Ja, jag har faktiskt smsat med honom här och han är alldeles strax klar.
Ja, jag kommer ihåg när han var med i vår NHL-studio här i våras, var det väl, när vi körde Trade Deadline TV. Då satt han ju och skrev texter under sändningen. Utan att det märktes.
Han är en av världens snabbaste reporter.
Ja, alltså det, precis. Alltså det är helt osannolikt hur snabbt det går.
Och bra, liksom. Det är korrekt. Det är bra svenska. Det är, ja, vi hyllar Andreas Tjeck.
Ja, ja. Och dessutom slog han mig faktiskt i fantasy förra veckan med 9-1. Det var, för sa jag det för? Push. Men jag ska studsa tillbaks. Jag har ju Mitch Marner i laget. Jag är inte nöjd med det.
Vi har gjort en stor trade, du och jag, här på morgonen.
Ja, vi gjorde faktiskt säsongens första stora trade här. Jag fick ju min favorit Spencer Knight. Trots att han spelar Florida så har det blivit lite av en favorit. Och Brock Besser. Och vilka fick du?
Filip Forsberg och Anton Khudobin. Ja. Players for players i den här traden.
Ja, precis.
Ja. Ja, hur var det du uttryckte? Du är lite mer förtjust i Filip än Brock Besser. Men också lite mer förtjust i Knight än i Khudobin. Så det, ja, var... Det var en fair trade, tycker jag.
Ja, precis. Det var snyggt. Du och jag.
Ja. Men hörru, du är väl klara för den här veckan. Och det låter som, med all säkerhet kommer vi att få prata mycket om Chicago och Quenneville nästa vecka.
Ja, precis. Då kommer ju ännu mer att komma fram. Och det är liksom fler ringar på vattnet. Det kommer fortsätta komma ringar på vattnet då, så att... Då har vi mycket mer att hugga tag i. Men det är, vi kan ju bara konstatera att det är en enorm nyhet. En skandal har avslöjats, uppdagats och det blir stora konsekvenser.
Ja, det är lite omskakande faktiskt det.
Ja, jag vill läsa om det här själv lite grann. Så vi får nästan trycka på stopp-knappen där. Och så får vi tacka alla som har lyssnat på oss så här långt. Och så hörs vi ju igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från kollosoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.